Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag är på rull, är du på rull?
Jag är på rull.
Då får du en klappa här. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör varje vecka, i vecka efter vecka, år efter år. Och nu gör vi den tillsammans med Saveland. Eller hur, Mattias?
Ja, men det gör vi. Vi är otroligt glada att vi har Saveland som vår sponsor. En väldigt spännande och väldigt modern sätt att spara, kan man väl konstatera. Mm. Du kan väl berätta lite hur det funkar, Charlie?
Savelands idé är ju att man kan låna ut pengar till företag och privatpersoner mot ränta. Man liksom sidesteppar hela bankgrejen och går in och gör det själv via deras plattform och tillsammans med andra. Så som ett komplement till sin sparportfölj, om man har lite på sparkonto, man kanske har lite på fonder och så vidare, man har några direktköpa aktier, varför inte komplettera med att få ränteinkomster varje månad ifrån pengar som är ute och jobbar i lån, företagskrediter och andra saker. Det kan man gå in och välja och titta och välja både risknivå och pengar man vill ha. Och så kan man ligga där. Vad har vi varit? Kring 9% i månaden, någonting sånt, va, Mattias?
Mm, det har vi. Ja. Jag tycker det är skithäftigt. Ja. Så.
Ja, eller förlåt, inte 9% i månaden, 9% ska jag säga, räntan är per år, men även om man får pengar löpande.
Precis, och vi kan väl också säga, ja, men det vi behöver lägga till där är väl också att man kan gå in och, ja, men ganska enkelt gå in och testa. Och, och som med allt annat så ska man vara försiktig och man behöver inte lägga allt i samma korg, brukar vi tjata om, men så är det ju verkligen här. Mm.
Ja, men det är väl också det som är grejen, att normalt sett om jag ska göra sånt här, då ska man ha x antal miljoner hit eller x antal miljoner dit, men här kan man ju liksom, här är ju frågan om att man kan börja med några hundralappar eller börja med någon tusenlapp och liksom se vart det tar vägen. Men jag gillar ju det där demokratiseringen, när man inte behöver ha en jättemycket pengar för att ens få komma in liksom, utan vem som helst kan handla och göra även med små pengar liksom.
Precis. Nej, men det är så, där är vi. Det tycker jag absolut. Och har man frågor till Saveland så kan man skicka dem till oss på charlieochmattias@gmail.com.
Yes.
Så ska vi se till att med hjälp av Saveland få svar på allt ni möjligen undrar. Och samma sak, så vill vi också passa på att tacka för alla mail vi får. Det är så roligt att vi får så mycket tips på deltagare till podden eller gäster eller vad det nu kan vara. Och sånt, det är ju sånt, till exempel idag, så här är ju så. Ja. Att vi har fått tips av att vi ska intervjua dagens gäst. Och det, ja, det är superkul. Verkligen roligt.
Mm. Ja, jag har inget annat att säga. Det är väl lika, ska vi inte bara prata? Kan inte du introducera gästen, Mattias? Du har ju den finaste cirkusdirektörrösten av oss två. Så lovar jag att göra mitt bästa och klappa med det jag har här borta.
Ja, nej, men vi kör bara rakt på. Men det är en stor, stor ära för oss att presentera Jeanette Svedberg. Varmt välkommen!
Tackar! Vilket fint intro!
Hur är det där? Men,
hur är läget, Jeanette? Vad, jo, kul
tack,
att du vill
bra.
Vara med oss.
Det är jättebra. Jag har bilat upp från Göteborg till Stockholm idag och jobbat på kliniken här. Och nu sitter jag här och ska bli intervjuad i en härlig podd.
Är det vanligt för dig eller är det en ovanlig dag för dig? Eller? Det är väl liksom allt möjligt om vartannat. Om man tittar på Instagram verkar det i alla fall som att det pågår olika saker ständigt.
Ja, men det är olika saker ständigt. Min huvudgöra är ju mina kliniker som jag gör, skönhetskliniker. Och sen så är det allting där mittemellan. Det är träning och det är utveckla mina företag och åt olika håll. Mm. En massa olika inspiration.
Mm. Mm. Vad är det konstigaste du har gjort den senaste veckan som är så här, i arbetets tjänst?
Oj, vilken svår fråga. Vad är det konstigaste jag har gjort för någonting?
Ja. Man kan ju vara i den fasen när man både måste köpa tejp och liksom sitta i styrelsemöten. Liksom.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har varit lite ledig den här veckan så jag har varit ute och dykt på klipper och härjat och bara haft det ganska så skönt. Så det här är egentligen min första riktiga jobbdag.
Ja. Vilken ära att vi fick vara med på den.
Ja, faktiskt. Ja. Så att, jag har inte gjort så jättemycket konstigt. Jag var ganska slö och
slapp. Det här kanske blir det konstigaste.
Ja, men det här kanske blir konstigt.
Vi siktar på det.
Ja, vi får se. Ja.
Nej, men det jag är så fascinerad av, det var att vi fick ju någon tips av någon lyssnare på ditt konto. Och sen så framkom det att du kom från Gävle. Och jag frågade min fru som är jämngammal med dig och om hon kände till dig. Och då hade hon också sett eller fått någon tips. Och sen började hon följa och var superfascinerad över din resa liksom. Och det är den vi är så nyfikna på. För vad jag har förstått, om jag vet rätt nu, om jag har gjort min research rätt, så jobbade du på någon öron nästa halsklinik som sjuksköterska.
Ja, det stämmer jättebra.
Och sen plötsligt så går man därifrån då, kan man ju tycka då, en trygg anställning inom vården. Och sen så tar man livet ut som egenföretagare. Hur vågar du ta det steget? För det är också kanske en bransch som... Jag menar, skönhetsbranschen är väl naturligtvis, den är väl superaktuell och har väl varit länge, men det är ändå en stor risk, tänker jag.
Till att börja med, var det som Mattias säger? Var det så att du var sjuksköterska ena dagen och sen en dag åkte du bara inte till jobbet och gjorde det här?
Fast inte så enkelt. Va? En process, en ganska lång process kanske. Men jag tror att det är det här som har peppat så många. Jag tror att många som drömmer om att våga ta det här klivet och göra någonting eget. Man går i sin trygga anställning och det ska vara kul att sväva ut. Så att jag tror att det är där min inspiration har varit till många på min Instagram och så. Att det är många som drömmer om att våga, framförallt.
Men vad var det som gjorde att du fick ett sug till att börja med?
Nej, men jag har nog alltid drömt att vilja vara egenföretagare. Det drivet har alltid funnits och så tänkte jag så här, men vad ska jag göra för någonting då? Vad ska jag göra? Och jag jobbade inom restaurang ett tag och sen fick jag barn, mitt första barn, och kände att nu måste jag liksom ta tag i det här, jag måste utbilda mig. Jag gick ju någon av de första utbildningarna i det här med internet och marknadsföring. Man visste inte vad www var då ens en gång. Och det låter ju som att man är väldigt gammal då, men alltså, och det är man väl också. Men otroligt liksom spännande redan då. Jag tänkte det här, alltså jag måste börja sälja grejer på nätet. Jag skulle bara sälja underkläder på nätet, kom jag ihåg att jag tänkte då. Och sen så...
Gjorde du det då, eller?
Nej, för då tänkte jag så här, vad gammal var jag då? Runt 20. Och så tänkte jag, men lilla Netta, vem ska hämta och köpa dina grejer? Alltså, vem ska hitta dig? Det kommer ju aldrig att funka. Dit kom någon ju. Så fick jag barn och så kände jag, nej, nu ska jag ta tag i det här, så vad ska jag göra? Lite tryggare grej idag. Så jag ska läsa någonting inom hälsa och starta eget där. Det fanns något som heter hälsopedagoglinjen. Eller ska jag vara trygg och läsa till sjuksköterska, så har jag alltid ett jobb att falla tillbaka på. Så då blev det sjuksköterska. Under den tiden så startade jag även upp sångcoaching, för jag är sångerska. Så att jag jobbade med modern sångcoaching. Så där började jag någonstans och liksom treva lite i det här egna företagandet samtidigt som jag pluggade. Och sen så fick jag en anställning på öron, näsa, hals. Och,
var det naturligt för dig att ta det, eller var det som att du tänkte ett tag, fan, jag kanske ska köra sångcoachingen helt och hållet? Eller liksom,
ja, jag körde. Jag hade börjat med den lite smått och sen så klev jag in på öron, näsa, hals. Jobbade där bara ett halvår, eller om det var ett år. Och så går jag till min chef och så säger, alltså vet du, jag kan inte vara. Och då var jag så trött på mig själv. Därför att jag kände så här, kan du vara nöjd någon gång? Kan du bara vara nöjd? Och bara sa det till min chef att jag kan inte vara anställd. Alltså jag vill driva eget. Och hon sa det, men hur skulle världen se ut om alla satt ner och var nöjd, Jeanette, sa hon. Och då fick jag liksom den här tummen ur på något sätt. Och så körde jag på sångcoachingen ännu mer och sen startade jag upp klinikerna också. och bara jobbade 2 dagar i veckan på Rönnösa Hals. Och så körde klinikerna och sångcoachingen. Så jag hade 3 jobb där ett tag som jag bara...
Men nu startar man upp en klinik? Det låter ju, för mig låter det ju som att det... Mm. Det är inte som så här, jag ska sälja lite underkläder, utan en klinik låter som att det... Mm. Maskiner för stora belopp,
ja, och det är lokaler. Ju inte i den här estetiska branschen som jag är. Som jag jobbar ju med sprutor och injektionsbehandlingar, som är en jätterolig bransch. Och det var inget självklart val för mig. Jag har själv inte varit inne i det som, alltså, jag har inte gått och sprutat mig eller så. Mm. Men som sjuksköterska och medicinskt utbildad, så var det något som kom till mig via en kollega som jag hade på Rönnösa Hals. Vi satt och pratade, så vi startade upp, och sen skildes vi åt ganska snabbt. Och jag fortsatte. Men en jätterolig bransch, och där krävs inga dyra maskiner, utan det var verkligen så här spruta för spruta som man beställde. Och idag är jag väl en av dem som beställer väldigt många sprutor. Men då var det som att man beställde några sprutor, och så sprutar man, och så betalar man sina räkningar. Och så var det liksom... Och sen så har det vuxit. Och medan jag jobbade på Rönnösa Hals så hade min lön och fick den därifrån. Och tog lite från företaget. Så steg för steg liksom. Och sen flyttade jag ner till Göteborg och öppnade på Avenyn. Och så är jag ju kvar i Gävle där allting började. Och där har jag ju en väldigt upparbetad kundkrets. Och sen när jag kom till Göteborg så växte ju min Instagram väldigt mycket också. Via mycket träning. Så jag har ju gjort lite annorlunda. De flesta i min bransch kör ju sina rynkor och läppar och visar upp det på sin Instagram. Och jag har valt att bygga ett personligt varumärke som är Jeanette Svedberg. Där jag har valt också det piffa med stil, som är en ganska bred målgrupp. Att jag visar att man kan göra de här injektionsbehandlingarna utan att det är jätteläppar eller superstela ansikten. Så att jag tror det har också stuckit ut. Plus att jag tog in träningen och gick från mammamull till magrutor på 10 veckor med en snygg PT. Så det var också en ganska het grej med tidningarna Hacke Häl. Och så gjorde en liten grej av det där. Så jag har liksom vävt in ganska mycket roliga saker. Mm. Och det som jag brukar säga, skönhet och hälsa hör ihop. Det är liksom, det lockade en ganska stor publik. Så Instagrammen har ju sen varit liksom en jättebas. Så alla mina kunder kommer via min Instagram.
Har du fått kritik för det, tänker jag också då? För att det är ju ändå, alltså, från att du går från sjuksköterska på Rönnösa Hals till att den så här blir influencer. Och jag menar, jag är ju äldre än dig, så jag kan ju ändå säga att du slåss ju ändå med brudar i 20-årsåldern liksom, på den här marknaden. Ja. Har du fått någon kritik för att du för den här grejen? Eller vad, jag vet ju att det har gått väldigt bra, att du får väldigt mycket pepp, men har det stört många?
Nej, det har stört. Alltså, jag har haft en ganska vänlig Instagram, och jag känner ju inte att jag krigar med dem som är 20 år. Utan det är liksom, jag kör mitt race. Och de som är runt mig, och jag har ju en otroligt stor, alltså de är ju, det är alla åldrar, det är båda könen, det är liksom flickor, pojkar, killar, tjejer, gubbar, tanter. Och det är en ganska unik Instagram så. Just för att jag har valt de här tankarna att man kan peppa och träningen, och det väver in ganska mycket... Mycket tankar också som berör väldigt mycket folk, tror jag. Så att jag känner inte att jag konkurrerar med 20-åringarna. De kör ju sitt race, medan jag tycker att det är roligare att väva in lite, ja, men erfarenhet och lite tankar. Sen lite skönhet på dig, och så lite träning och pepp liksom. Så att, men sen är det klart att... Men är det hat, som många är väldigt nyfiken på när man pratar Instagram och sånt där, då är det ofta från... När man kollar lite på det, så är det ofta från någon som vill göra samma sak. Det är ofta en sjuksköterska som sitter fast. Hon vill jättegärna, om man smyg tittar in på det här kontot till exempel, så vill hon väldigt gärna komma i form, kan man se. Och hon vill kanske göra någonting annat än att jobba i sjukvården. Så att där, det är ren och skär avundsjuka många gånger. Jag kan förstå att det är tufft att jobba i vården. Mm. Men det är ofta om det är något. Annars har jag har ju väldigt lite hat. Men jag har heller aldrig accepterat det på mig. Jag har aldrig liksom... boostat. Man skulle kunna ha mycket mer följare om man valde att boosta den grejen, för att det blir ett spännande flöde att följa och titta vad man skriver. Men det blir såna drev, så att jag har valt att liksom aldrig boosta den delen. Då tror jag inte att jag skulle orka hålla på. Utan det,
nej, jag tycker det är fascinerande, för hur den är så sticker ju ut. Jag menar, det är ju mycket liksom baddräkt, badkläder, Porschen när du åker upp till Stockholm. Mm. Alltså, det är ju liksom, otroligt fin lägenhet, har jag noterat att du har. Mm. En vindsvåning. Och, ja, det är ju så här super, super snyggt allting. Mm. Liksom. Så jag kan tänka mig att det kan väcka en del avundsjuka.
Ja, ja, och det gör det säkert. Men det är inte så mycket som... Det, och det var som någon sa också, det finns nog bara en som kan säga att hon har varit och designat sin Porsche utan att det låter skrytsamt. Det tyckte jag var lite fint att få faktiskt.
Ja, men det är ju fint. Det får du ju ta till dig. Nej, men det är ju det man har känt också. Och det är därför som vi tycker det är så kul att ha dig som gäst. För att man inte får den känslan. Man får en ärlig och uppriktig känsla när man... Ja. När man kollar på Instagram i vilket fall.
Ja, men jag känner det. Jag har kämpat från 0 kronor. Jag har gjort liksom jobbet. Och det är liksom, jag är inte så imponerad av siffror och pengar. Och jag tycker att det är jobbet som är så roligt. Och kan man peppa liksom folk runt omkring så är det helt magiskt. Om det är träning eller om det är skönhet. Eller om det är liksom, det, jag tror att folk känner att man är en ganska landad person. Så. Mm. Det är inte så krystat eller... Och det är inte bara fastän... Ja, men det var ju så kul det här. Ja, men det tokigaste jag gjort, det var att bre mina egna mackor tydligen på stranden. För det har varit väldigt stort på min Instagram. Mm-hmm. Jag tyckte det var så verkligen så här lyxigt. Ni vet, när man var liten och så att man så här ostmackor på stranden som svettats länge. Det gjorde jag i veckan. Det var min son som sa det. Men mamma, vi bre egna mackor istället för att köpa den där. Så, ja! Och så bara mumsat mackor på klipporna. Så himla mysigt. Istället för att köpa de färdiga baguetterna.
Och det reagerade folk på?
Ja, att det reagerade. Vilken influencer skulle lägga ut sina egna svettiga ostmackor på Instagram? Ja. Och det tycker jag också är konstigt. Ja. Ja. Att folk reagerar på.
Men då tänker jag också så här, du har aldrig känt att det är... För jag menar, du har ju verkligen... Du bygger ju ditt varumärke som Jeanette Svedberg. Och du liksom... visar ju dina grejer och produkter och allting sånt där själv. Mm. Är det liksom, kan det kännas utlämnande eller känns det mest tryggt att du har kontroll på allting själv?
Jag tror att det är mest tryggt att ha kontroll på allt själv.
Sen det är aldrig orolig att det kommer fram folk som så kan ju jag ska inte, mig rör ingenting, men en del andra kan reagera att jag sitter på någon fest någonstans och så kommer fram någon och vill prata med mig och vet allt om mig. För man har lyssnat på 196 poddavsnitt plus och sett på tv och frågat hur är det med barnen så? Bor ni kvar? Eller, liksom så här.
Ja, men så är det ju. Folk är ju nyfiken.
Men är du aldrig att du känner dig liksom utlämnad? Att så här, kan inte få vara...
Ibland kan jag känna så här, undrar om jag vill att det här ska bli något större nu. Så kan jag känna ibland. Men sen känner jag... Jag tänker, det kommer ju alltid fram. Jag kan sitta på solstol i Thailand och det kommer alltid fram någon. Liksom. Mm. Men jag har väldigt trevligt klientel på min Instagram. Så att det där... Och alla mina kunder kommer från min Instagram. Och det kan jag känna... Det är jag otroligt glad för, i coronatid. Jag har inte märkt någon nedgång. Vi litar på varandra. Vi har liksom en speciell relation och... Det är en väldigt fin relation för vi har någonstans samma grundvärderingar, tror jag. Jag kan känna på en sekund om det kommer in någon som inte är med på min Instagram. Mm. Det är en väldigt... det är en otrolig fördel, kan jag säga. Man slipper
för det. Vad häftigt. Ja, för det är ju jättehäftigt att du kan känna att det är liksom att du har byggt som en enorm familj liksom, via Instagram.
Ja, och jag tror att jag slipper mycket bekymmer också på grund av det. Att det är en ganska trygg, landad grupp som är där och de vill piffa med stil och det jag står för. Och det är inte de här unga tjejerna som ska ha superstora läppar. Det behöver inte heller vara fel, det är inte så. Men att det är en väldigt landad målgrupp som jag har på grund av att de kommer därifrån. Och det kan jag tycka är väldigt skönt. Mm.
Mm. Hur har det varit?
Men vad gör man på dina kliniker då, så att säga? Vad är, om du berättar lite, beskriver klinikerna. Är det, du säger att det är spruta mest liksom?
Ja, det är mest injektionsbehandlingar, tandblekningar och sen armsvett, migräner. Sådana saker gör man ju också. Jag började hade lite samtalscoachningen, men det hinner jag inte med. Det tycker jag. Så att det är största delen är ju botox och fillers. Så är det. Absolut, det är det som jag pysslar med.
Går det trender i det? Märker du liksom någon skillnad? Eller är det samma lika? Eller
nej,
liksom...
det går nog ganska mycket trender i det. Och man försöker ju också hitta på... Det är ju liksom, när man har varit och jobbat så länge som jag har gjort i det så kan man nästan le ibland till alla de här nya namnen som kommer på lipflip och allt vad det heter. Liksom. Man får ju hänga med, men det är liksom... man skapar grejer som egentligen inte är så ny. Det är samma saker egentligen. Men det ska heta lite olika.
Jag kan tyvärr väldigt lite om detta, men vad kostar det? Titta på mig. Om du skulle komma in till dig och säga så här: Jeanette, gör mig vackrare. Vad hade vi gjort då?
Det där är jag också väldigt noga med kunder som kommer. Jag skapar väldigt sällan någonting. Jag säljer sällan på. Och jag tror att jag säljer mycket på grund av det. Att det är ganska lugn och sådär. Matilda, du har ju inga rynkor, så jag skulle inte sälja på någonting. Men det kan ju komma in någon som har en jättearg rynka, och det är det första som jag ser. Den där skulle bli jättefin om den försvann. Men hon kommer med en liten linje som hon har på överläppen. Och då är det inte något jag föder. Men sen kan vi sitta och prata, och så känner man in vad det här för person. Och hon kanske ändå suktar efter. Då kan jag berätta, så här funkar det. Och det här använder man ofta. Har man en arg linje där så kan... Ja, men kan man få bort det på det här sättet eller si och så. Så berättar man om de här fillerpreparaten och hur botox funkar och vad man kan förvänta sig. Så det är ju en liten värld för sig det där. Liksom.
Om jag hade haft den argaste rynkan du kan tänka det här.
Ja, men då skulle jag säga att den där skulle vara... Det är alltid mer klädsamt utan en arg rynka, brukar jag säga.
Vad kostar det att bli av med en arg rynka då?
Men då brukar man använda... Alltså botox är ett av muskelavslappnande läkemedel. Och det har ju använts i vården i över 90 år. Man använder ju det på många olika, alltså barn med spasticitet som har liksom, med CP-skadade barn som sitter och spänner sig väldigt. Så sprutar man ju botox i musklerna och urinblåser och på den här hals där jag jobbat har vi använt det på områden också. Men det är ett muskelavslappnande läkemedel. Då har man kommit på det, skönhetsbranschen, att man kan lugna ner. Om du har en arg rynka mellan ögonbrynen så är det på grund av att du drar väldigt. Och i huden så har du något som heter hyaluronsyra och fett, och det avtar med åldern. Så när du var liten och drog ihop den där rynkan så bara mufflade ut sig. Och sen när du blir äldre så blir det ett spår där. Det blir en linje. Så då kan man lugna med muskelavslappnande. Det som orsakar den här rynkan, brukar jag säga. Har den blivit väldigt djup så får du fylla ut det med filler. Och då är det den här hyaluronsyran på spruta som du fyller ut då. Och det kan man bygga på olika sätt.
Och hur länge håller en sån behandling då? Om man kommer in med en arg rynka och så går man ut utan en arg rynka, hur lång tid tar innan arga rynkan kommer tillbaks?
En botox håller ungefär 3-4 månader, brukar jag säga. Sen så kan du dra, och speciellt om du är man och du har dragit din muskel i ett helt liv. Men sen om du går och behandlar det, om du kanske kommer första året, brukar jag säga, var fjärde månad eller något sånt där, så lär man sig att slappna av. Då går man inte okynnes, drar den där muskeln hela tiden. Så då kanske man kan gläsa ut på det, gå någon gång på halvårsvis, eller beroende på om man går mot en ljusare årstid och man går och drar, så kan man slappna av den halvårsvis, brukar jag säga.
Och vad kostar det då ungefär? Jag har ingen känsla om detta är 500 kronor eller om det är
3000 kostar ett område. Botox, då pratar vi områden. Det är 3000 då för glabella som du pratar om nu, arga rynkan. Och sen så lägger man kring ögon och panna, så är det 2 områden till då. Brukar jag ta 1000. Men sen beror det på, alla ligger, det finns ju de som... Det som är så otäckt i den här branschen idag, det är ju att det kan stå frisörer eller helt outbildade och spruta rynkor och linjer och injicera i folks ansikten. Det är absolut inte riskfritt någonstans. Botox ska de absolut, det är ju ett läkemedel, så det ska ju en läkare skriva ut. Så det vore helt otroligt om det står en frisör och sprutar. Men fillerpreparat finns det, dåliga skitpreparat att köpa på nätet, och så kan man stå helt outbildad i Sverige, som jag tror nästan enda land. Oreglerat och spruta, och det kan ju orsaka nekroser, och det kan ju orsaka väldiga, det är farligt.
Hur vet man, om man nu är sugen på detta, hur vet man skillnaden? Finns det någon sån här bransch liksom, så här,
man får ju ta reda på att det verkligen är en sjuksköterska eller läkare som jobbar, och sen tror jag att gå på magkänslan.
Och då har man en licens, då är man sjuk, det kan man ju be och få
se att det finns legitimation. Så är det ju. Ja. Så att, där ska man vara väldigt försiktig. Sen tror jag, även fast det är liksom utbildat, det är många som, jag var ju till en jätteduktig läkare, men han kanske inte jobbar så mycket med det här, utan har en dröm, men jobbar mest på sjukhuset med något helt annat. Så att det går att ta en konsultation och känna in magkänslan. Och sen gärna få rekommendationer, folk som har varit där. Det är väl det bästa.
Men det är fascinerande, för att jag tycker ändå att det är inte så länge sedan som det liksom var fult att använda botox. Nej. Det kändes som ett skällsord nästan, om man trodde att det var något märkligt som man började spruta in i ansiktet, men hade ingen aning om att det var ett gammalt läkemedel och har funnits länge och sådär hos gemene man. Men nu känns det ju verkligen som att det inte är samma skräck eller sådär. Men kan du märka fortfarande när det kommer in, är många kunder lite rädda, eller är det så naturligt idag?
Ja, nej, men de är lite nervösa och de är lite rädda, och det är sådär, då har de kommit till, jag är väldigt lugn och sådär, kan prata med folk på ett bra sätt, tror jag, förklara, om man jobbar väldigt länge så kan man verkligen förklara vad det här är för någonting och hur det funkar, och jag brukar säga det är ett läkemedel som används i vården i väldigt länge. Sen om man vill ha det läkemedlet för sin fåfänga, det måste ju var och en kunna få ta ställning till själv. Det är ju liksom upp till var och en så. Och jag har ju...
Men ibland tycker jag så här, nu är det min egen högst personliga åsikt, men ibland tycker jag det är lite tragiskt när man ser snygga tjejer och bitvis killar såklart, men ändå mest tjejer som har blivit, ja, men som är kanske i övre medelåldern, och sen plötsligt så dyker de upp i tv-rutan eller på någon scen och sen är de helt släta.
Ja.
Finns inte en rynka kvar. Nej. Det tycker jag känns lite tragiskt, fast det är ju min egen personliga...
Ja, nej, men jag tycker också, jag tror, som jag har alltid gjort det här, piffa med stil, att man kan göra det här otroligt diskret. Och jag har ju blivit stor på grund av det, tror jag. För att jag står inte riktigt för det där, precis det du beskriver nu. Speciellt med det jättestora läppar eller jättestora äppelkinder. Jag tycker inte det är fint själv. Och jag har otrolig respekt för folks ansikten. Men jag tror att det är många som tappar det. Det är det.
Det har väl blivit lite ditt signum, piffa med stil, hashtaggen.
Ja, den stil. Hashtaggen har varit med hela tiden. Och jag har ju bloggat om, jag började ju blogga om det här långt innan Instagram fanns. Då var det ju bloggen och så var det Facebook. Och då var det ju, precis som du säger, lite tabu. Då var det ju liksom, då kunde man ju få sig en känga stup i kvarten. Men jag har ju alltid haft svar på det. Så jag tyckte det var lite kul att ta de där diskussionerna. Och har väl också, ja, att jag tycker att var och en får bestämma själv och jag har beskrivit hur det funkar och hur man kan göra det och sådär. Så att det har blivit helt avdramat. Idag får jag aldrig något sånt. Aldrig.
Nej, men hur ser du framåt då? Ska du fortsätta bygga? Jag tänker, du som entreprenör nu, för man får ju ändå säga att du är en framgång, eller får ju verkligen säga att du är en framgångsrik egenföretagare. Ska du, känner du att du, för jag tyckte du sa någonstans förut om att vilja ens bli större nu, eller ska jag, hur långt ska vi ta det här? Men vad är nästa steg? Vad gör du om 3 år?
Jag vet inte. Alltså jag tror, som företagare tror jag, där skulle jag kunna jobba och ta i hur mycket som helst och utveckla. Så det är inte, då är det mer det här, liksom, som vi pratar om, att folk känner igen en och Instagram. Att det är där, hur stort vill man att det ska bli? Att det är liksom... Men att jobba som företagare och utvecklas, det tror jag, har man det i sig så håller man på hela tiden och hittar nya vägar. Och det blev ju, nu utvecklade jag liksom ett varumärke. Och det var en liten rolig grej med min Instagram också. Jag tänkte, när man får de här liksom, det är så enkelt, eller du har haft det så lätt, eller det har inte jag. Jag tänkte, nu ska jag visa hur det kan vara att liksom dra från första tråden till att, ja, men sälja då, den här hudvården eller den här bodyn på nätet. Det är inte så, det är liksom inte, man får åka runt och man får titta och man ska leta, och sen så blev inte det bra och den kvaliteten funkar inte alls. Så åkte vi till Paris och där hittade vi superföretag från Miami, så var det över till Miami för att jobba med dem. Och så att det var ju en Instagram-grej också, att visa det. Och sen hudvården nu, den funkar jättebra, det är kul.
Men tjänar du riktigt bra med pengar? Han är överläkaren där på Örnäs och Halskliniken. Har du en bättre lön än vad han har nu då?
Jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Och jag vet inte om jag tjänar. Och jag känner mig absolut inte som någon så här superframgångsrik alls. Utan det är alltid andra som skriver så här framgångsrik. Jag tycker inte. Jag tycker bara att jag jobbar. Det är bara liksom jobbet så. Framgångsrik tror jag inte. Det har jag aldrig känt mig så. Men,
det får man väl ändå säga, om man åker Porsche, om man har en vinstvåning, om man driver egna kliniker, då får man väl ändå säga.
Ja.
Och gör någonting sunt och har så mycket följare. Det måste väl lätt gå under epitetet framgångsrik, tänker jag.
Jo, men man har jobbat hårt bara. Jag tycker det är jobbet som är roligt, liksom. Det tycker jag.
Men rent bolagsmässigt, vill du, så här, tänker du att du ska ändå fortsätta i samma bransch, eller tänker du att du ska investera, eller liksom hur...
Kommer en restaurangkedja snart, eller en boutiquehotell eller blir det inredningsgrejer?
Ja, jag
eller
vet det. Det är nog lite sånt där vad som faller framför fötterna kanske. Ja. Lite grann, om man liksom hittar något. Så att man har ju skapat sig ett personligt varumärke och det känns som att det här kan man ju verkligen använda på ett jättefint sätt på många vis också. Så att jag vet inte, jag är en lite så här... innan semester så är jag en lite landad fas och sen blir det semester. Så nu har jag börjat liksom, under semestern så har jag börjat så här grotta igen och då blir man hungrig på någonting nytt. Men jag håller ju på liksom hela tiden.
Jag tycker ju själv då att man ska vara försiktig med det där. Jag tycker det är läskigt. Jag har själv svårt att respektera människor som blir diverse handlare. Det är som den gamla gubben med rocken, öppnar rocken och så finns det cigaretter och det finns sprit och det finns också det här. Jaha, men vill ha försäkringar har jag det och sen säljer jag hundar. Och sen har jag, jag tycker det är trevligt när människor är så här tydliga. Det här är min grej, inte bara jag är beredd att kränga vad sjutton som helst.
Nej, men det är
man ju långt ifrån. Man kan ju sätta 2, 3 och 4 olika saker. Men jag ser en del människor som blir influencers är nästan som att allting handlar om att hitta på något nytt hela tiden. Så lite vad du är inne med skönhetsprodukter.
Du tror nog kanske mer att man investerar i någonting eller att man är med på det sättet. Så. Men kliniken är ju min bas och det har det ju varit i sen 07. Så det är liksom en tung bas i mitt liksom.
Men om man sitter nu då och är undersköterska och tänker så här...
Sjuksköterska.
Om man är sjuksköterska och sitter och lyssnar på detta och tänker så här, det där är ju långt ifrån vad jag tror att jag kan eller att det kan gå eller allt det där. Vad liksom är dina pepp för att liksom komma igång eller våga testa eller liksom hitta sin grej? Eller, det är ju liksom, du är ju en inspiratör.
Ja.
Vad säger du till den som inte tror?
Men jag tror att det handlar om det är att våga göra jobbet på något sätt. Alltså folk drömmer och jag får ju jättemycket frågor och sådär, liksom vad man ska göra. Och jag skriver ju ofta om det där, men det handlar ju om att dels våga dra i den där första tråden och sen ha en alltså våga göra jobbet. Som tjej är man väl lite feg också. Att man kanske inte kastar sig ut. Som jag jobbade ju kvar på den här halv 2 dagar i veckan. Och kände mig trygg. Och så det har varit min väg. Så man kanske man är mer att nu kör vi. Så jag vet inte.
Men var inte det bra då att du ändå hade det att falla tillbaka på?
För mig var det liksom, jätteskönt. Ja. Jag har kunnat ta liksom kloka beslut framåt. Och ändå så fick man ju alltid de där kommentarerna när man jobbade. Det här går inget bra eller för du måste ju vara kvar här. Och det är för dem som inte förstår. Idag är de så här, applåderar ju när man kommer fram och tycker att det är jättehäftigt. Och önskar att de kunde göra samma sak. Men jag har tagit det lugnt. Jag har inte gjort det här för att jag ska känna. Jag tycker det var roligt. Och det som har varit min största morot är liksom att kunna bestämma min egen tid. Och speciellt när barnen var små. Att jag kunde liksom, bara styra tiderna själv. Jag kunde gå på det där dagisfikat. Men jag hatar att vara styrd. Det är det värsta.
Då är vi tre. Som tänker lika. Vi är lite samma både Charlie och jag faktiskt.
Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tror att väldigt många människor att det är där de jag tror många känner sig väldigt väldigt styrda att man skulle vilja komma loss. Många mår ju bra av att kunna styra själv. Så är det väl. Så det är väl det man drömmer om på något sätt. Men då måste man också orka göra det där jobbet kanske som sjuksköterska att man jobbar 2 dagar i veckan och försöker hitta den. Som jag valde ju mottagningsjobb. Jag styrde min jag styrde mig mot ett mottagningsjobb så att jag hade bara dagtid 2 dagar i veckan. Fick till de där 2 dagarna i veckan. Och de var inte självklara. Det var inte en anställning från början. Men jag hade gjort mig lite oumbärlig på det här stället. Så att jag fick ju vara där. Liksom. Sen var det en anställning på 2 dagar i veckan medan jag körde på liksom, med kliniken. Och där är det bara tidsbokning. Så att det funkar perfekt. Så man får ju tänka igenom lite.
Och sen så tror jag också det du säger att man vågar börja.
Ja, visst.
Därför att många människor säger, jag vet inte, jag har funderat på att ta det där steget och ta det steget. Ibland kan jag bli så trött på att folk pratar om det som ett steg att ta, som att det är ett steg
så
att ta. Det är ju hundratals små steg. Det bara börja med det första steget. Liksom.
Ja, det var bra sagt. För att jag vet inte om jag törs ta det där steget. Men det är bara att du måste göra något. Liksom. Och sen tror jag att många har en så stor vision. Jag tror att det liksom du ska ha det där kontoret på Östermalm. Du ska ha den där kliniken med 100 anställda. Nej, men det är inte så det funkar. Fan, gör jobbet liksom. Slit på så får du se vart det bär av någonstans. Så att, jag tror man har lite för stora fantasier kring vad det här ska vara för någonting. Man startar eget. Det är mest att gno. Mm. Slita, liksom.
Ja, och tålamod, det har vi pratat om många gånger i våran podd här också, just det här att det för att lyckas som egenföretagare så måste man ha tålamod.
Ja,
det
ja.
Kommer sällan, och då är det väl en fantastisk väg att man kan gå ner och jobba deltid om man nu har möjlighet till det, så ja, är det ett visst. Fantastiskt sätt att börja och testa verkligen.
Sen beror det ju på vilken verksamhet man ska öppna såklart. Det är ju många som ja, men, har drömt om någon klädbutik eller sådär, då kanske de inte, då kan de ju inte jobba 2 dagar i veckan på sjukhuset, det är svårt då. Men, ja. Men för mig var det, för mig funkar det jättebra eftersom jag bara hade tidsbokningar.
Ja, jag är otroligt fascinerande, alltså vilken resa du har gjort. Och Instagram-kontot, nu har du 68 000 följare. Hur många har du om ett år? Känner du att det har ökat exponentiellt, som du säger? Alltså,
jag vet inte, jag tänker sällan följare och likes. Alltså, för det är så otroligt. Det är som jag bläddrar runt på det där Instagram-kontot. Jag följer ju inte speciellt många, men man är ju där och bläddrar och bläddrar. Så att jag ser det mer som en tidning. Och statistiken är ju liksom... Det följare och likes säger så himla lite egentligen om vad ett Instagram-konto är för någonting. Utan det är som jag säger, jag försörjer 3 kliniker på det där med kunder. Jag säljer mina egna produkter, jag säljer andras. Jag gör ju mycket samarbeten och sånt där, men bara med större företag. Jag säljer produkter åt dem. Så att, jag tycker att det, så länge det är roligt. Jag är ju en liten teaterapa. Jag har ju stått på scen hela livet. Så det här är väl min scen nu på något sätt, tror jag. Jag tycker att det är jättekul.
Ja, vad kul.
Ja, det är roligt.
Men, så länge
det är roligt.
Hur går det till med alla samarbeten? Förslag då? Sköter du allt sånt själv eller har du någon som hjälper dig med just... tänker Instagram grejerna för jag antar att du får mycket förslag från diverse produkter liksom, som vill synas med dig och profilera sig. Vem sköter om sånt? Gör du det själv?
Nej, jag raggar aldrig samarbeten själv, utan då får det är företag som hör av sig och vill synas på kanalen, och sen är det ju många småföretag som hör av sig och vill höra gratis, så de vill finnas där, och du brukar säga det, du vet, när jag startade mitt, för då var det ju liksom Gävle Dagblad som man fick annonsera i. En sån här stor annons kostar 50 000 kronor. Och de har inte ens råd att liksom betala. De vill inte. Jag sa, jag kan gärna stötta småföretagare för att jag tycker att det är kul. Jag skulle kunna lägga en mindre summa på det. Bara för att jag tycker det. Men de var inte råd, men du kan få den här lilla produkten. Och det tycker inte jag. Att det är inte värt min tid. Jag kan inte sitta och göra reklam för. Men större företag och sånt som jag tycker är bra. Det brukar jag tacka ja till. Men mindre och mindre. Jag marknadsför hellre min egen del faktiskt. Säger inte ja till så mycket.
Nej.
Ja, det är fascinerande. Ja, vad säger Mattias? Kommer det bli några skönhetsingrepp på dig i det kommande året? Kan vi vänta oss att du blir kund här och styr upp några av de där rynkorna, eller?
Ja, jag sitter precis och funderar på. Jag vet inte, har jag någon arg rynka?
Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker inte det. Men jag ser ju inte så. Alltså, jag tror ju att nästan alltid är det så här att det är någonting, det kan du svara på, Jeanette. Det är väl mer att man själv ser, man tittar sig i spegeln och så har man åsikter om hur man ser ut. Så jag upplever i alla fall att det är med Andrea, att hon kan säga, men jag tycker inte om hur jag ser ut här och där. Så, men gud, det har jag aldrig tänkt på. Men man är ju mer kritisk oftast om sig själv, eller liksom så här, eller gillar att det ska vara på ett visst sätt, medan andra är oftast upptagna med sig själva, så de inte går kring och tittar på det hela dagen.
Men ofta tror jag att kvinnor men efter 35 så börjar man känna att, men gud, det börjar liksom hända någonting. Det ser lite ledset ut eller ser lite arg ut, och det är ju då den här hyaluronsyran börjar liksom avta lite grann, och så bara puttar man i lite grann, så blir det, håller man efter sig lite. Och det männen säger, alltså de flesta kvinnor som kommer till mig säger det, som jag inte behöver göra det där, lägg av, du är så fin som du är, sluta inte spruta in i ansiktet. Och sen när man har gjort de här, jag har ju mycket så här före- och efterbilder. Det är ju fantastiska förvandlingar. Alltså det är ju, och då säger, och det här märker ju inte ens männen att de gör de här. De går ju och smyger och gör de här. Jag tycker, vad fräscht det ser. Det är ju mer som en härlig solbränna när man kommer utomlands ifrån, då känner man sig fräsch liksom. Mot för i februari med ringar under ögonen och superblek. Så att det är lite det, så jag jobbar i alla fall.
Men hur mycket män har du? Är det 5%, 10% eller det, om du ska vara lite generell?
De ökar, men kvinnorna är absolut mest. Alltså det är majoritet. Ja. Oh ja, det är det.
Och då måste jag också fråga, om jag nu ska ta bort, om jag får börja fundera på mina arga rynkor, men om jag nu skulle gå och göra en jag förstår att det kan kosta olika mycket beroende på hur mycket man gör, men vad kostar en snittbehandling? Om du skulle försöka dra något snitt på en botox och någon filler, sådär.
Alltså det beror ju precis på, kommer du och bara ska ta bort dina rynkor, det är som jag sa, då lugnar man den med botox först och det kostar 3000 och sen får du öppna en fillerspruta och då kan man ju utnyttja den på flera områden. Alltså då kostar den 4. Så då har vi 7000 där då. Men sen så beror det ju på liksom, jag har små paket för någon som ska starta upp lite grann så. Så att det är väldigt olika. Och sen som jag sa finns det ju de som gör behandlingar för typ inköpspriser för att de köper jättedåliga preparat på nätet. Och så att priserna varierar. Man ska vara lite rädd om sig. Jag jobbar bara med de bästa preparaten och det har jag gjort. Alltså jag vill känna att jag, om jag sprutar in i någons ansikte så ska det vara liksom av kvalitet. Jag ska ha ryggen fri om det skulle vara någonting. Och det händer ju liksom sällan någonting om man jobbar försiktigt. Om man jobbar liksom med bra preparat.
Men på en påbörjare som där sprutar då, kan inte Charlie och jag gå tillsammans då?
Nu börjar vi förhandla.
Precis, det där var en jättebra grej. Därför att det är precis så här det funkar. Det här, och det är det här som egentligen är det farligaste. Om någon får en sned läpp, det är inte hela världen. Det kan man liksom korrigera, spruta bort eller korrigera upp. Men om du går till någon som inte är utbildad och så har du sagt precis det du säger, man kan inte Charlie och jag dela, det här är fan dyrt alltså. Så då finns det ju en som jag som har jobbat som sjuksköterska inom operation och man vet ju liksom blodsmitter, du vet, det sitter i ryggmärgen. Alltså det är så. Och en frisör som aldrig har hört talas om vad blodsmitta är, hon säger att ja, men det är klart att ni kan dela spruta, säger hon. Det är inga problem. Och så tar de kanske bort kanylen, så klok är de. Men det finns ju en liten procent chans att det kan smitta upp blod. Och då har du smittat någon med blodsmitta. Och där tycker jag är det värsta att inte den här regleringen finns. Det är såna här grejer som folk inte tänker på. Och så fick ni halva priset.
Nej, jag hoppar av Mattias. Du får köra själv, hör jag.
Men alltså, man ska vara jätteförsiktig vart man går. Verkligen.
Ja, det tycker jag låter väldigt klokt. Det var härligt det var att träffa dig, Jeanette. Otroligt kul. Och vi kommer fortsätta följa dig på Instagram. Med tips för alla då. Så man googlar helt enkelt Jeanette Svedberg och Instagram. Så får man ju upp ditt konto. Så kan man följa vidare där helt enkelt.
Tack själv.
Kan man få se svettiga ostmackor och vackra människor i en salig blandning?
Ja, men gud, ja.
Och nu, Charlie, kom ihåg vi sa, inte glömma. Nej. Att nu ska vi ta bild så att vi kan få lägga ut på vår egen Instagram också.
Ja, precis. Och Jeanette har lovat att påminna mig, för jag blir alltid så exalterad när vi är gäster, så glömmer jag bort efteråt att vi ska ta en bild också.
Det glömmer inte jag.
Men Jeanette hade stenkoll på det. Så vi ska gå och göra det nu med en gång faktiskt. Vi går och bild.
Ja, men det gör vi.
Ja. Så får ni ha en härlig vecka, alla kära lyssnare och ni andra också. Så,
stort tack för att ni lyssnade och stort tack till Jeanette.
Ja, tack så mycket.
Tack själva.
Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Vinke, vink.
Hej, hej.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Vi